Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Du är varmt välkommen till ännu ett Babys podcast. Här i studion är jag, Carina, barnmorska.
Och jag, Rebecka, gynekolog.
Och idag, Rebecka, ska vi prata om en för många livlina faktiskt. Epiduralen, ryggbedövningen.
Mm.
Så mycket, det finns att prata om det här. Jag tänker effekten av den, jag tänker fördelar, nackdelar, biverkningar, komplikationer. Och så vidare och så vidare och så vidare. Och vi har en expert, superexpert gäst faktiskt. Superintressant ska det bli.
Välkommen till Babys podcast, Annette Hein.
Tack.
Uttalar jag ditt efternamn rätt nu?
Ja, det var helt rätt. Tack. Ja. Tack för att jag blev inbjuden.
Du är narkosläkare, eller anestesiolog som vi brukar säga på jobbet.
Ja.
Mm. Hur länge har du jobbat som narkosläkare?
Jag har jobbat som narkosläkare sedan... Ja, först började jag min utbildning till narkosläkare på mitten på 80-talet och... Ja, sen 90-talet då som narkosläkare på Danderyd.
Så du har ju oerhört många års erfarenhet av det vi ska prata om idag, nämligen ryggbedövning under förlossning.
Och jag måste få säga välkommen, Annette, också. Alltså, du och jag har ju setts i korridorerna på Danderyds sjukhus i ganska många år.
Inte bara i korridorerna.
Nej, inte bara korridorerna. Jag tänkte precis komma till det. I födande rummen. Och då menar jag verkligen på både förlossning och vid kejsarsnitt i operationssalen under många år, som sagt. Så, och jag vet att du har jättegod kunskap om det här, överläkare som du är. Så att nu vill vi veta allt om ryggbedövning, epidural och faktiskt också spinal. Men om man börjar med epidural och ryggbedövningen då som bedövningsform,
ja.
Vad säger du då?
Hur tänker du?
Hur går den till?
Ja, om vi avser då förlossningsepidural det lägger vi en bedövning i ryggen. Epiduralen bedövar ju nerverna från livmodern på ryggnivå. Och då lägger vi in en tunn slang i midjehöjd mitt i ryggen mellan kotorna. Och mamman ska då helst ligga hopkrupen eller sitta upp. Det är lite olika hur narkosläkaren föredrar och vad som är bäst för mamman. Men det är viktigt att både mamman kan liksom medverka på ett bra sätt och att så går det lättare för både mamman att få den här bedövningen och narkosläkaren att lägga bedövningen. Och sen när man har lagt in katetern, man tvättar först på ryggen och bedövar först i huden. Och känner ordentligt så att man hittar ett bra ställe då. Man har antingen i midjehöjd eller lite ovanför midjehöjd går man in mellan kotorna. Och när man har lagt in slangen så sprutar man en blandning av lokalbedövningsmedel och en snabbverkande opioid. Sufentanil heter det, som är ett morfinliknande preparat. Och det här tas upp av vävnaden nerverna och blockerar smärtimpulserna.
Finns det olika varianter av en epidural bedövning?
Ja, man kan Alltså man kan ju använda, beroende på om man då tänker sig förlossningsepidural just. Annars om man behöver använda den för operation så kan man ju ge mycket mer läkemedel och få starkare bedövning. Och det är jättebra. Men sen finns det ju olika sätt att både starta en förlossningsepidural. Ibland så används kombinationen då av spinal som vi kommer till och epidural. Men det är ovanligt i Sverige att använda just vid förlossningsepiduraler. Och sen finns det olika sätt att underhålla epiduralen. Man använder ju olika läkemedelsblandningar. Men det vanligaste är en blandning av ett lokalbedövningsmedel som heter Markain och en opioid då som heter Sufenta. Och det här kan man ha olika koncentrationer av och olika volym, och det bästa är att använda då högre volymer. Och sen kan man välja att barnmorskan fyller på en bolusdos när mamman får ont. Eller att patienten själv har en pump och kan trycka på en knapp och ge sig en dos när hon får ont. Och så finns det pumpar som också kan ställas in på att regelbundet ge en dos då och då. Mm.
Men jag tänker epiduralen förr i tiden, om vi nu backar ganska många år. Då var det så att det var, man fick en epidural och då var det inte så lätt att springa omkring och röra sig och stå upp. Så att, visst har man liksom gått över till det man kallade stand-up epidural?
Ja, just det. Förr i tiden, och det är bra att du säger, för många studier som man fortfarande hänvisar till är baserade på äldre typen av epidural. Mm. När man inte hade sån här opioid eller sufentanil i bedövningsblandningen, utan hade istället mer lokalbedövningsmedel. Och då blev mammorna ofta mer tunga i benen och man fick mer svårare att känna om man behöver kissa, eller, och även också att svårare att känna när man skulle krysta. Mm. Men med de här, med dagens blandningar så har man ju sett då i studier att man har inte den här påverkan alls på förlossningsförloppet. Man har inte fler kejsarsnitt för att man har epidural, och man får inte fler instrumentella förlossningar. Det är viktigt att man vet det.
Mm. Jag skulle bara vilja flika in där, Annette, för att jag pratade, eller vi hade ett poddavsnitt med Jennifer Åkerman bara för någon vecka sedan, och där hon ju fick barn då för någon månad sedan i Los Angeles. Mm. Och hon hade ju först tänkt sig att hon skulle föda utan epidural, men var ändå öppen till, som många säger idag, att jag är öppen till det jag behöver för stunden. Mm. Men när hon kom in på sjukhuset och hon önskade en epidural, och då hade hon hört att i Sverige så var det den här stand-up eller walk-through, eller vad sjukdom vi kallar den. Vi kanske inte går förbi, men den här som man kan upp och gå med epiduralen. Det kunde hon dock inte få, för det skulle ta längre tid. Så hon fick den här epiduralbedövningen som då kallas för en tung EDA epidural. Det kunde hon få, så det fick hon. Hon var i och för sig väldigt nöjd med det. Så det jag vill säga med det är att det är ju så olika beroende på var vi befinner oss i världen. Men jag tror att i de flesta länder så är det väl ändå så att man väljer det som vi har valt att ha i Sverige. Och det är ju den epiduralen som man fortfarande kan gå och röra sig med, eller hur?
Ja, ibland så händer det att patienter kommer in, och ofta då från att de kommer utomlands ifrån. Och bland annat så var det ju en mamma som sa, I want the French epidural. Och då är det oftast kombinerat med att man använder en sugklocka på slutet, men alltså bara för att hjälpa till. om man använder den här tunga. Men det är precis som du säger att vi använder, alltså det är ju mycket, mycket, det är ju ovanligt i Sverige att man gör det. I Sverige vill man ju oftast behålla den här krystkänslan och det kan vi ju anpassa just med utspädda lösningar och använda bolusdoser utefter behov.
Exakt, och där har jag ju en känsla också av att kvinnor säger själva att de vill ju ha den här kontrollen, liksom kunna vara uppe och upprätta ställningar som man känner att man känner sig mer bekväm i. Den går ju bort när man har de här tunga epiduralerna då, för då blir du ju liggande. Du kan ju faktiskt inte stå på dina ben längre.
Nej.
Men hörni, ni som tittar på studier, hur ser det ut? Hur många är det som väljer epidural? Då tänker jag både av förstföderskorna och omföderskorna.
Ja, jag kikade lite på Socialstyrelsens statistik för 2020. Det släpar ju alltid efter med statistiken, så vi har ju inte data för 2021. Men år 2020 så totalt hela Sverige och alla åldrar, oavsett om man var förstföderska eller omföderska, så var det 43% av de födande som fick en epidural. Och tittar man då, om man delar upp i förstföderskor och omföderskor, så var det 64% av förstföderskorna som fick en epidural och 28% av omföderskorna. Men sen var det ganska stora skillnader mellan olika regioner i Sverige också.
Ja, väldigt stora skillnader.
Ja, förstföderskor i Gävleborg och Dalarna och Östergötland, där är det 73% av alla förstföderskor som får epidural. Och längst ner på listan var Värmland och Skåne med 43% och 50%.
Ja, och Visby.
Ja, nu ska vi se, de låg lite över 56 tror jag eller något sånt där. Så att det finns stora regionala skillnader. Och varför vet inte jag, men du kanske vet, Annette.
Nej, men jag lade märke till att det var en fråga till Lena Hallengren, en sån här i riksdagen, om att man att det skiljer så i landet. Och jag reflekterade då att man, jag hoppas att det inte beror på att vi erbjuder olika typer av vård, det vet jag inte, utan att jag tror att det styrs av olika traditioner och mammornas önskemål. Och sånt där är ju inte säkert att det är lika i hela landet. Det skiljer sig ju också, liksom önskemål om kejsarsnitt och så. Så att men om det har att göra med att man inte erbjuds det fast man önskar, då har vi ju ett arbete att göra. Vi säger ju i alla fall att från narkosläkarhåll i landet att en mamma, från det att man önskar sin epidural, så ska man inte behöva, är vårt mål, och det ska vara målet över hela Sverige då, att man ska inte behöva vänta mer på narkosläkaren mer än 30 minuter dagtid och 60 minuter jourtid. Att man ska ha en organisation för det. Och det ska förstås gälla över hela landet.
För det finns narkosläkare på alla de här klinikerna, såklart.
Ja.
Och det är ju väldigt lång tid och vänta när man är i svåra verkar. När man tycker att nu vill jag ha epidural och vänta en timme, såklart. Men det var skillnader, verkligen. Jag håller med. Men det är väl så att
Man behöver ju inte vänta i en timme om narkosläkaren inte är upptagen, måste jag säga.
Nej, absolut inte.
Vi försöker ju alltid göra så att man kan komma så fort som möjligt. Men vi, ja, det kan ju inte finnas hur många läkare i jour på alla sjukhus som helst, utan man får ju prioritera bland arbetsuppgifterna.
Nej, men precis. Och det jag säger, det är ju synd att man, när man behöver vänta, men det är inte så ofta. Det är ändå min erfarenhet att man får den här epiduralen ganska så snabbt när man önskar.
Det är siffror på, i alla fall på vårt sjukhus också som stämmer med det.
Ja. Men du, hur lång tid tar det för när jag väl får den här? Du har berättat hur man gör när man lägger den här epiduralen. Hur lång tid tar det innan den kickar in, innan jag får en smärtlindrande effekt?
Ja, man börjar ju ge en testdos som är en lite mindre mängd av den här blandningen för att se att en slutlig koll att inte slangen har hamnat på något sätt in i ett blodkärl eller in i spinalrummet där man i så fall skulle få mer bedövningseffekt. Och sen så fyller man på den här huvuddosen och ganska ofta så börjar det med att man känner mindre av smärtan, alltså mindre besvärande. Och så effekten kickar in från 10 till 20 minuter från det att bedövningsmedlet är lagt. Och så full effekt kan man säga efter en halvtimme ungefär.
Och hur länge skulle du säga att effekten sedan sitter i?
Ja, det beror ju helt på hur ont man har. Och det är samma sak det här med när effekten kickar in. Att har man väldigt ont så tar det ju lite längre tid innan man får full smärtlindring. Och då kan ju smärtkänslan komma tillbaka tidigare. Så att, och det beror också på, för vi använder lite olika regimer med hur mycket man fyller på och underhållet på olika sjukhus. Men man brukar oftast, om man då ger en startbolus, så brukar man ha bra effekt mellan 1 och 2 timmar. Men det, man ska inte gå på tiden, utan man ska lyssna på när mamman får ont igen, kan man säga. Det är det som styr doseringen.
Men Annette, någonting som slår mig ofta, det är att vi ger ju samma dos till oberoende hur ont man har och hur stora kvinnor är. Mm. Kan det inte vara så att, som du nämnde, mer ont skulle behöva mer och en större kropp skulle kanske också behöva mer bedövningsmedel?
Mm. Det skiljer inte så mycket beroende på hur stor man är faktiskt. Det är ganska lika ändå. Då har vi valt för enkelhetens skull då att man använder samma typ av dos så att den är anpassad till att den är utspädd och ganska låg dosering som man inte ska ge för mycket. Och hellre att man ger det oftare till den då som behöver. Så att man blir bedövad men att man kan behöva upprepa doseringen tidigare för en som är oftast längre fram i sitt verkarbete. Det är ju oftast det att man får mer och mer ont när man är längre fram i sitt verkarbete.
Och hur ofta skulle du säga att man kan fylla på?
Ja, vi har ju som standard med, men det styrs helt av vilken typ av underhåll man har. För har man till exempel en pump där patienten ger sig själv, då kanske man har en mer utspädd lösning och att man ger lägre doser varje gång. Man brukar säga att man ska inte ge mindre än 5 milliliter. Men vi, och då patienten kan då trycka på den här knappen som styr att hon får en dos i epiduralen, och det kan hon göra 2 till 3 gånger per timme om hon behöver smärtlindring. Medans om man har en sån regim som vi har på Danderyds sjukhus där fortfarande barnmorska fyller på, då har vi fortfarande utspädd lösning men kanske lite mer koncentrerad, och där får barnmorska ge 10 ml som bolus, och då säger vi 1 gång per timme. Men är det så att den inte har bra effekt, så ska barnmorska höra av sig till narkosläkaren så att vi värderar tillsammans. Ibland kan man behöva ge lite mer. Ibland kanske man måste manipulera den här epiduralkatetern och för att få fullgod effekt.
Vad skulle du säga är mest effektivt då? Varför har vi olika sätt att ge de här påfyllnadsdoserna?
Ja, alltså om jag fick bestämma. Man kan ju säga så här att om det inte kostade mycket, det kostar ju mer pengar att ha de här pumparna, för då, och plus att man då slänger man en del läkemedel i onödan. Men jag tror ju att de flesta mammor som har en längre förlossning vinner på att ha en pump där man själv kan fylla på sin dos, för då får man också den här tryggheten i att barnmorskan är inte upptagen när jag behöver min smärtlindring. Så att i studier så ser man ju att där blir ger man mindre mängd. Sen kan man säga att vi försöker ju på Danderyd, vi har ju väldigt många förlossningar. Och då blir en sån här förändring, då kostar ju det mer förstås. Och då kan man ju fråga sig om det är pumpar man ska lägga pengarna på eller kanske lite fler barnmorskor. Vi är ju en sjukvård som ska spara på allt.
Både och kan man ju tycka i och för sig.
Förlåt?
Jag skulle få på det här.
Båda.
Jag skulle helst önska mig, alltså om jag fick önska så skulle inte alla mammor ha behov av att ha den här pumpen. För en del kanske bara behöver en eller två eller tre doser. Men i ett långvarigt förlossningsarbete så tror jag att det är värt att... Jag skulle vilja ha både och.
Precis, och det är viktigt det du nämner nu. Att alla behöver ju inte de här påfyllnadsdoserna efter den då som du som narkosläkare har givit. Utan det är när om man behöver den här dosen. Det finns olika sätt.
Sen vill jag säga det också att alla mammor... Nu sa jag ju att de flesta mår bra av att kunna styra sin förlossning. Men det passar inte alla heller. Nej. Utan det bästa är att man kan välja.
Ja, exakt. Precis. Och då har man ju bäst kontroll själv också. Och det pratar vi ju mycket om idag, den där kontrollen och kontrollförlusten. Som man vill ju vara med och kunna bestämma. Och då känns ju det som ett bra alternativ. Så vi hoppas vi kommer dit, att vi får det som är bäst för våra kvinnor. Och du som undrar då om man kan ge för mycket, i och med att du kan trycka på en knapp och ge dig själv den här påfyllnadsdosen, så kan jag säga att det finns ju, den är ju inprogrammerad, den här pumpen, så att det finns ett max antal sådana doser att ge. Så man kan inte ge för mycket.
Nej. Precis, det är viktigt att säga.
Annette, jag undrar lite grann, när den födande upplever att bedövningen inte tar, eller att den bara tar på ena sidan, vad är det som har hänt då?
Ja, om den bara tar på ena sidan så är det oftast som den här lilla tunna kateterslangen som vi har stoppat in, att den kan ha lagt sig mer mot vänster sida och kanske till och med slunkit ut via den här mednerv, en nerv mot vänster eller höger sida. Och då kan man behöva backa den här katetern. Vi kan ju inte styra precis vart den går när inne i epiduralrummet. Men man kan behöva backa den, och då får man oftast en väldigt mycket bättre effekt. Så det är sånt som gör att det är viktigt att vi fortsätter att ha kontakt efter att vi har lagt in katetern, så att vi också får den bästa effekten av epiduralen.
Men finns det de som inte får någon effekt alls, eller är det en dosfråga i så fall?
Ja, då är det en dosfråga skulle jag säga. Det kan ju också vara så att barnets huvud trycker väldigt, väldigt mycket mer på ena sidan, ena sidan av nervplexa. Och det kan ju vara svårt att helt bedöva bort. Så att vi får samarbeta alla tre, både barnmorska eller alla fyra kan man säga, patienten, barnmorska, obstetriker och och vi narkosläkare.
Vi har varit inne lite på, vi har några gånger sagt ordet spinal. Och jag har sagt också att man kan komma in i spinalrummet. Vad är skillnaden då? Vad är en spinalbedövning? Och när använder vi den?
Spinalrummet ligger ju innanför epiduralrummet. Om man ser epiduralrummet som ett rör så är spinalrummet ett rör inuti. Och inne i spinalkanalen så vilar då ryggmärgen med nerver som går ut i kroppen. Och runt om ryggmärgen finns då den här spinalvätskan. Och när man lägger en spinalbedövning så sticker man genom epiduralrummet in i spinalrummet. Och där, då använder man en tunnare nål och lägger inte in en kateter. Utan man sprutar den bedövningsblandningen som också brukar vara en blandning av lokalbedövning och om det är för förlossningsbedövning så lägger man till lite Sufenta. Men man kan också lägga spinalbedövning med större mängd för kejsarsnitt. Det är vår standardbedövning vid kejsarsnitt om inte mamman redan har en epidural som vi kan fylla på.
Och vid andra operationer också.
Ja, ja, precis. Mm.
Men med en spinal kan man nog inte promenera runt i rummet och
nej, och den kan man inte heller. Inte heller. Ja, alltså det kan man göra om man lägger en sån här förlossningsspinal. Man brukar bli lite mer, lite domnad kan man bli i benen. Men om man lägger väldigt, det är en dosfråga, om man lägger väldigt låg mängd så kan man använda den som en smärtlindring under förlossning också. Men då är den ju tidsbegränsad, så där 1 till 1,5 timme. Det är mer ovanligt att använda den typen av bedövning i Sverige än förlossningsepidural. Men det kan vara en sak som skiljer, vi tittade tidigare på statistik i landet. Och det rörde ju förlossningsepiduraler. Men en del sjukhus använder mer förlossningsspinal och en del använder mindre förlossningsspinal. Så att de som då har färre epiduraler kanske har fler förlossningsspinalbedövningar.
Så kan det vara.
Men ofta ser man ju på de omföderskor där man vet att det oftast, eller tänker sig att det går snabbt på slutet där, så att man har god effekt av den här hela vägen då, eftersom den inte är påfyllningsbar, spinalen.
Precis. Men
Annette, jag tänker, det är ju väldigt många, vi hör ju det här att ryggmärgsbedövning.
Jag hörde morret.
Ja, jag tycker inte om den benämningen eftersom vi sticker ju inte i ryggmärgen. Den slutar flera nivåer ovanför där vi anlägger vår bedövning. Så att vi sticker aldrig i ryggmärgen.
Ja, jag tänkte bara att vi skulle
förtydliga det.
Ja, upplysa om att
det är så är det inte.
Men vi hör det liksom dagligen att jag fick ryggmärgsbedövning. Och det är ju inte bra.
Nej.
Men du, vilka rekommenderas att ta epidural? Man kan väl säga så här först att när, jag tycker ju att kvinnan alltid ska få säga sitt och önska epidural. Jag vet ju att kvinnor ibland säger att ja, men personalen tyckte att jag skulle ha en epidural, därför tog jag den. I efterhand så är jag lite besviken över att jag tog den, vilket jag tycker är synd. Syftet är nog bara gott från barnmorskan, för att man vill att man ska ha en bra bedövning, men vi kan aldrig säga liksom att det här är bäst för dig, utan det måste den enskilda få känna själv. Men ibland så är det ändå så att vi rekommenderar det, och det kan ju vara medicinska skäl till det. Ni som doktorer, jag vet ju havandeskapsförgiftning, alltså preeklampsi, och det är ju för att det kan hjälpa till att sänka blodtrycket, för det är ju en av epiduralens effekter.
Precis.
precis
som är positivt i det här fallet. Men när annars skulle ni säga att vi kan rekommendera epidural?
Får jag säga, komplettera det här med just preeklampsi?
Mm, absolut.
Att det har ju flera syften med epidural där. Dels det här som du var inne på, att det sänker och det också stabiliserar blodtrycket. Att det blir bättre lättstyrt med en epidural. Dels så vidgas kärlen, blodkärlen, så att det är en effekt från i den bedövade delen av kroppen av epiduralen. Men också att stresshormonerna minskar, vilket är viktigt för mamman som har preeklampsi. Men det är också en sorts garanti, kan man säga, för man vill verkligen undvika att söva den mamman om hon behöver en operation. Och det kan man ju inte veta om det kommer behövas. Och har man då lagt in den här epiduralen, så har man den på plats och kan använda om det behövs en operation. För att inte behöva riskera då narkos, som för med sig många fler risker. Och det här med att ha en ryggbedövning på plats för att kunna använda vid operation, det här plötsligt så kan det uppstå ett operationsbehov, och det gäller även kvinnor som är överviktiga, har större övervikt, där det kan vara svårare att lägga en ryggbedövning om det behövs en snabb operation, alltså en spinalbedövning snabbt. Så att de kvinnorna vill vi också, för att det innebär mindre risker för dem då att ha en väl fungerande epidural.
Så vad pratar vi då, övervikt? Har vi något BMI att förhålla oss till?
Ja, nu kan ju övervikt fördelas i olika på olika delar i kroppen. Så att vi säger ju att om man har ett BMI över 30 från början, alltså det beror ju på när man går in i graviditeten, för alla brukar ju gå upp under sin graviditet, så att man tittar ju på BMI när man går in i sin graviditet. Sen går man ju upp olika mycket under sin graviditet. Men vi vill ju få veta om mammorna som har ett BMI över 30-35 från början. Så att vi kan se om, titta på dem på förlossningen, prata med dem på förlossningen. Och är man mycket överviktig, så tar vi gärna ett samtal, en bedömning under graviditeten. Om man då har ett BMI över 40, säger vi.
Och det är just inför bedövning, epiduralbedövning, spinalbedövning.
Ja, och titta på luftväg och så. Men det är ju så att det är en ökad risk med narkos, kan man säga, för alla gravida under sitt förlossningsarbete, ett akut kejsarsnitt. Där vill vi undvika narkos. Och då är det vissa som det är större risker för. Och det är just om man har preeklampsi och om man har övervikt.
Mm. Om man läser eller tittar till 1177, så står det också att de som rekommenderas epidural kan också vara vissa hjärtsjukdomar eller lungsjukdomar. Vad säger du om det, Anette?
Ja, det är ju samma sak där, att för hjärtat så är ju en förlossning, både graviditet och förlossning, en ökad ansträngning för hjärtat. Och genom att man, som jag sa då, minskar de här stresshormonerna med epidural, så går det bra med vaginal förlossning för de allra flesta av de som har hjärtsjukdomar, olika typer av hjärtsjukdomar. Där sköts ju då i nära samarbete mellan obstetriker och hjärtläkare och narkosläkare.
Så att det, då har man redan träffat läkare innan och gjort bedömningen och rekommendationerna?
Ja, i det fall man känner till att man har hjärtsjukdomen innan eller under graviditeten.
Just det.
Ja, det var bra att du la till det.
Finns det andra som jag har glömt här som rekommenderas? Som ni känner till?
Ja, om man är väldigt rädd så är det ju ofta som man går och pratar med en barnmorska innan. Och om man är rädd för att föda så kan det ju fortfarande vara många som istället väljer att föda om man vet att man får smärtlindring. Jämfört med, vilket vi ju tycker är bättre än att välja kejsarsnitt. Eller hur?
Ja, jag tänker också på, jag har haft en del gravida med ME, alltså myalgisk encefalomyelit, och där, de är ju också känsliga för, dels har de ju i sig själv en ökad smärtkänslighet, men också känsliga för att bli uttröttade eller ha långa belastningar. Och de har ju haft jättestor nytta av att få den här epiduralkatetern inlagt tidigt liksom, och kunnat vila mer. Liksom.
Sen så kan ju just de här stresshormonerna under en vaginal förlossning kan ju ställa till det så att värkarbetet blir ineffektivt. Mm. Och i de fallen kan ju en epidural påverka värkarbetet så att det blir man får ett bättre värkarbete. Och det är väl i de sammanhangen kan jag tänka mig då som en barnmorska kan rekommendera. Ja, men nu tycker jag att vi kan hjälpa dig med en epidural till exempel.
Ja, det finns ju, vi pratar ofta om det, att det finns ju inte prestige med att varken ta eller att försöka undvika epiduralen, utan man ska få föda på det sätt som man önskar. Men det är ändå stunden som får avgöra vad man väljer. Men om man ser till när man ska ta epiduralbedömningen, alltså tidigare har det ju varit, eller och är kanske så fortfarande, att den rekommenderas när man väl är i etablerat värkarbete, alltså när livmodertappen har öppnat sig till 4-5 cm någonstans där. Vad säger ni om det? Vad säger forskning om att starta tidigare? Nu vet jag att det finns det som heter tidig epidural också. När startar den? Och nu blir det många frågor samtidigt här. Men om vi börjar med det här.
Man kan starta epiduralen hur tidigt som helst. Man ska ju veta att mamman är inne för att föda barn. Så att hon inte ska gå hem och det inte blir någon förlossning. Man ska inte sticka i ryggen. Bara för att sticka i ryggen och sen så går mamman hem, för hon kan ju inte gå hem med sin epidural. Men vet man att mamman är på plats för att föda, då kan hon få sin epidural tidigt. Man behöver inte invänta ett etablerat förlossningsarbete. En epidural stannar inte av ett förlossningsarbete på det viset.
Det var det jag ville höra.
Ja. Och ja, och det är precis som Annette sa i början här, att de flesta, eller många av studierna just på epidural och avstannat verkarbete och risk för kejsarsnitt och sugklocka är ju gjort på den typen av epidural som man använder i en del andra länder och som vi inte använder så mycket i Sverige. Det vill säga den här när man blir ordentligt bedövad och har svårt att stå upp och svårt att röra sig. Men den här nya stand-up, eller ny ska jag väl inte säga, den är inte ny. Fan, nu lät jag riktigt gammal, förlåt.
Det är väl sedan 80-talet tror jag.
Tyst, jag just avslöjade hur gammal jag är. Nej, men den moderna kan vi väl kalla det för. Men den, när man gör studier enbart med den, då ser man faktiskt inget liksom förlängt öppningsskede. Och i de studier där man möjligen har sett en liten skillnad i själva krystskedet, så handlar det om 10-15 minuter maximalt som är skillnaden.
Ja. Och det där är ju någonting som vi också måste jobba med inom våra egna led. Och jag tänker framförallt på förlossningsavdelningarna, att det lever fortfarande kvar att en epidural har stor påverkan fast det inte har det.
Det lever också väldigt mycket kvar. Jag rådde ju mig med innan den här inspelningen att bara googla ryggbedömning och förlossning. Och på väldigt många sidor som då inte är kopplade till sjukvården ska jag säga. Där står det att epidural fördröjer förlossningsförloppet och gör förlossningen längre. Så att det cirkulerar fortfarande.
Det är ju
gammalt.
Det är ju, dels är det nog gammalt, men sen är det ju om man, när man tittar på patienter som, det är ju svårt att göra studier för att man kan ju inte, som man säger, randomisera eller lotta patienterna till olika grupper och så ska de stanna kvar i de där grupperna. Därför att de som har ett längre och mer smärtsamt förlossningsarbete önskar epidural i högre omfattning. Man ser att de har oftast lite större barn och så vidare. Så att det blir inte en rikt, även om man finner ett samband, så är det inte ett orsakssamband. Det är inte på grund av epiduralen.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Ja, men superviktigt. Det ni säger, alltså, för att förtydliga återigen, det är att man kan få den här tidigt. Och den är lika effektiv i alla fall, så är det inte så att man behöver avstå från epiduralen även i krystskedet. För det är det många säger, att nu fyller vi inte på för att då har du minskad chans till att kunna vara aktiv och krysta och ta i, hjälpa till. Men sen vet jag inte hur, är det lika effektivt med epiduralen? För jag tänker i slutet där på krystskedet, där är det ju extremt mycket tryck. Om den nu tar bort smärta, så kan ju epidural aldrig ta bort det här trycket. Och trycket kan ju i sig upplevas som smärta.
Det är också bra att du tar upp, för att förväntning, alltså bäst effekt får man under öppningsskedet. För den här slangen ligger bland de nerverna som förmedlar smärtan från just cervix eller livmoderhalsen då under öppningsskedet och livmodern. Den ligger lite längre ifrån de här nerverna som förmedlar smärtan under kryssningsskedet, som ligger längre ner sakralt. Men det är precis som du säger, att ofta så råder den här missuppfattningen, och att man avbryter bedövningsmedlet mot slutet, fast man kanske i själva verket, dels så behöver man, det är svårare att få till den riktigt bra smärtlindring precis i samband med kryssningsskedet, att få epiduralen att hinna få tillräcklig effekt. Men har man en etablerad förlossningsepidural, smärtlindring med epidural, och man fyller på den, ibland kan man till och med behöva fylla på lite mer för att få en bra smärtlindring mot slutet. Så kan man mycket väl få en bra smärtlindring. Men det är ju det handlar om. Vi kan inte garantera någon smärtfrihet Det är också viktigt att och lägga till. Men vi vill ju att mammorna ska kunna hjälpa till och känna den här tryckkänslan, men inte smärtan.
Mm. Men du, Annette, kan det vara så då när jag har använt mig av epiduralen och fått en massa påfyllnadsdoser, finns det något max för hur många sådana påfyllnadsdoser jag kan ta?
Nej, det är egentligen, problemet är egentligen att det är en väldigt långvarig förlossning. Så att det är återigen det här att vi måste samarbeta med varandra. Det finns problem med att mammorna kan få feber och det är inte bra. Vid just långvarig och om man har lite mer bedövning, om man är bedövad hela tiden. Men där fungerar det också bättre då med de här bolusdoserna så att man inte helt bedövad hela tiden. För att epiduralen påverkar temperaturcentrum på något sätt. Så att man har sett att man kan få feber. Men det är ju både av det här långvariga verkarbetet och bedövningen.
Men det kan inte bli så att det är liksom, om du förstår ordet, mättat. Att jag inte längre har effekt. Utan effekten kvarstår oavsett längd på förlossning.
Ja. Hur ska man säga, det är mammorna, verkarbetet påverkas ju av en långvarig förlossning, men smärtlindring kan vi fortfarande ge. Det kan man kan behöva justera doser, eller den här slangen kan, ja, man säger migrera, kan flytta sig lite och man kan behöva justera den. Men nej, det blir inte, man kan ha fortsätta att hjälpa mamman med smärtlindring i epiduralen. Mm. Även vid en långvarig förlossning.
Men du, om man backar tillbaks, den här tidiga edan då. Ibland så lägger vi ju en epidural innan förlossningen har startat.
Mm.
För att aktivera den senare.
Mm.
När och varför gör vi det?
Ja, det kan vara till exempel en mamma som är jätterädd, eller där man förväntar sig att förlossningen kommer gå snabbt när man sen väl sätter igång, och där vi tror att det kan vara väldigt svårt att lägga den här epiduralen, och då är det viktigt för oss att mamman kan medverka på ett bra sätt utan att ha ont under tiden, utan att vi alla kan hjälpas åt för att få in den här epiduralkatetern. Jag vill bara lägga till vad det gäller det här mot att fylla på en dos mot slutet inför krystskedet. Att i studier har man ju, du var ju inne på det Rebecka, man har ju inte sett att det ökar risken för instrumentella förlossningar. Det ökar inte risken för kejsarsnitt. Det enda skillnaden man ser är att mammorna får mer ont. Och det är viktigt att ta fram.
Ja, du menar om man
om man inte fyller på, ja, och mammorna är mer ont. Men,
ja,
men man ser ingen skillnad mellan grupperna.
Nej.
Vad det gäller instrumentell förlossning. Eller, alltså, till exempel sugklocka.
Mm. Eller, och det enda man uppnår med det är ju att få en sämre förlossningsupplevelse.
Möjligtvis. Ja, och det finns ju, det vill jag också säga. Det finns ju studier som också visar att man med liksom mycket smärtsam förlossning, det ökar då, den gruppen vill i högre omfattning ha kejsarsnitt vid nästa, alltså vågar inte föda vaginalt nästa gång. Och också att man kan få långvariga, alltså det ökar risken för depressioner efteråt och sådär. Så att det är självklart att de mammor som behöver smärtlindring ska få det. Det finns ju lag på det faktiskt, att man ska få sin bästa smärtlindring sedan 1971.
Mycket bra lag.
Mycket bra. Mm. Du, jag skulle bara vilja flika in, jag vet Rebecka, du har ju massor med frågor också. Men det jag skulle vilja säga som vi kanske inte har nämnt, det är att förberedelser inför att få den här epiduralen eller den här kortvariga spinalen vid en vaginal födsel, det är ju inte så mycket som krävs. Dock så vill vi ha en kanyl eller infart, en PVK i handen, armen inför det här. Och det är för att om vi behöver ge läkemedel av något slag. Om du skulle bli påverkad från någon biverkan som vi kommer in på snart, så behöver vi en sån infart.
Mm. Ja. Då kan jag ju passa på att säga det här med att förr i tiden när man använde den här tyngre bedövningsblandningen, eller det som gjorde att man blev mer tung i benen när man inte hade morfinliknande preparat, Sufenta, som blandning och mer utspädda lösningar, då gav man också alltid vätska intravenöst i den här venkatetern som man sätter in. Och då vet man ju idag att mycket vätska, vare sig man ger det i dropp eller dricker mycket, ger ett sämre verkarbete. Så det kan också finnas med i det här i de här missuppfattningarna, att när man drar slutsatsen när man tror att epidural påverkar och ger ett sämre verkarbete, så har det också att göra med att man då på den tiden gav mer vätska i samband med att man gav mammorna fick epidural.
Alltså det är ju superintressant, för det är ju inte så länge sedan vi slutade med att ge typ ringeracetat, alltså infusion i samband med detta.
Mm. Mm.
Men det är ett helt annat avsnitt, och det är otroligt viktigt och intressant avsnitt. Mm. Du är snart tillbaks om det, Annette Hein. Men Rebecca,
Ja, jag sitter och funderar lite grann på, när får vi inte ge en ryggbedövning? När är det kontraindicerat, som vi säger?
Ja, man ger ju, alltså det där är ju en glidande skala kan man säga. Vi pratar ju om att om mamman har koagulationspåverkan, men
det vill säga är lätt blödande.
Är lätt blödande, precis. Ja. Men om man frågar alla mammor om de är lättblödande, då svarar 30% ja. Därför man har mer sköra kärl, man får mer blodkärl. Och man, så att det där måste man, det är en sanning med som man får ta med en nypa salt. För att det är också så att man kan ha en påverkan i koagulationen, eller blodets, som man sa förr då, leveringsförmåga. Förmågan att koagulera. Och det fortfarande kan vara väldigt befogat, att väldigt indicerat då, att lägga en ryggbedövning. Så det där är en avvägningsfråga kan man säga, som man får bedöma från patient till patient. Det kan också handla om vissa ryggsjukdomar, förändringar i ryggen. Den allra viktigaste anledningen är väl om mamman själv inte vill ha en ryggbedövning.
Ja, såklart.
Ja, det kan man tycka. Men, och vi har ju sagt här, i vissa fall är det indicerat. Men det, ja. Men ja. Det till exempel så, det, många neurologiska sjukdomar kan man mycket väl få en ryggbedövning. Så att det är... Det är de allra flesta brukar ändå kunna avhjälpas eller så att man kan hjälpa dem med ryggbedövning. Men det finns ju vissa då, och då får vi oftast remisser redan under graviditeten att man uppmärksammar det här.
Mm.
Och är det så att man har en sjukdom där man har sämre risk för sämre koagulation, då är det bättre att man utreder det innan förlossningen, så att inte det dyker upp under själva förlossningen.
Hur är det om man har en jättestor tatuering på ryggen? Det är ju inte lika vanligt nu, avslöjar jag igen hur länge jag har hållit på med det här. Men, för ett antal år sedan var det väldigt, väldigt inne att man skulle ha stora tatueringar, liksom midja och svank.
Ja.
Kan man sticka rakt igenom den?
Nej, man sticker inte rakt igenom den, men vi kan nästan alltid, man vill inte, de här färgämnena innehåller då medel som man inte ska sticka in i centralt i ryggen, utan då gör vi ett litet snitt i huden så att det kan bli ett pyttelitet R innan vi sticker in nålen, för att så att vi inte sticker igenom själva färgämnet och riskerar att föra in det. Men det är inget hinder att för en ryggbedövning.
Ja, bra.
Så det löser vi.
Finemang. Annars kommer jag ihåg att det var väldigt inne då och det var väldigt mycket skickade remisser.
Ja, precis så.
Ja, var och varannan dag. Vad finns det för, och det har vi inte pratat om, vad finns det för biverkningar och komplikationer och både på kort och eventuellt på lång sikt med ryggbedövning?
Ja, alltså man brukar ju, det är också en, många frågor så där om man får ont i ryggen efteråt. Och då tror man att det har att göra med ryggbedövningen. Men det är inte, man kan bli lite öm om man har fått sticka flera gånger, så kan man bli lite öm några dagar efter sticket. Men kvarstående ryggsmärta är ingenting som är förknippas med ryggbedövning. Det är inte vanligare. Och däremot så är det ganska vanligt med lite ont i ryggen efter en vanlig förlossning. Mm. Och det är samma sak med nervpåverkan efter förlossning med ryggbedövning, så får vi ofta remisser där man tror att, och både patienten och kanske doktorn tror att det kan ha, och barnmorska förknippa det med ryggbedövningen. Men det är ju visat att 1 på 100 är det ungefär som får nervpåverkan efter förlossning. Men det har inte alls med ryggbedövningen att göra, utan just det vi var inne på förut, att barnets huvud har tryckt på olika nervplexa under förlossningsförloppet. Om barnets huvud står länge och trycker på ett ställe så får man samma domningskänsla som man får efter om man har suttit länge och benet somnar. Och då om nerven har blivit tilltryckt då många timmar, då är det, dels är det vanligare att den patienten har ont av det och vill önska sig en epidural för att mildra den känslan. Och då kanske hon inte heller rör sig lika ofta, byter ställning lika ofta. Det brukar ju ni hjälpa till med från barnmorskes sidan, liksom att mamman ändå ska byta ställning. Men den här kvarstående domningen som ibland uppstår, ibland kan det också ha att göra med att man kraftigt böjer benen, alltså olika förlossningsställningar som kan leda till att man blir bedövad ner i fötterna till exempel efteråt. Men det är egentligen inte alls en påverkan av epiduralen, utan det är påverkan av själva förlossningsförloppet.
Så vad skulle du säga, Annette? För jag vet att vi har ett par kvinnor som har ställt oss den frågan. När ska jag söka hjälp? Jag har ont i ryggen där jag då fick, i det här området där jag fick ryggbedövningen. Och nu är det 6 månader senare och jag har svårt att böja mig ner och jag har viss nervsmärta.
Ja, alltså jag tycker ju att det är viktigt att man ändå söker hjälp. För att jag tror att det är bättre att vi som kan ge svar, vi kanske inte kan förklara vad patienten har ont av, men man ska ju söka hjälp, för vi har ju hittat väldigt många olika saker och också olika uppfattningar där man tror att det är på precis platsen där man har haft sin ryggbedövning, men det orsakas av någonting helt annat, den här smärtan som är viktig att utreda. Så att hjälp tycker jag man ska söka, och har man en sån här, till exempel en bedövad fot som är svårare att röra, så kan man få hjälp av en sjukgymnast med skena. Och jag tycker det är viktigt att man får en förklaring så att man inte lever kvar med kanske en missuppfattning istället, utan att man får ett svar som ligger, och att man söker reda på att få hjälp.
Och då söker man i första hand sin vårdcentral.
Ja, precis.
Ja.
Det är många som har frågat också om vad är postspinal huvudvärk och vad det beror på och vad man gör åt det.
När man sticker när man lägger en spinal, då sticker man ju medvetet in i spinalrummet genom den så kallade duran. Det är en hinna som skiljer då epiduralrummet från spinalrummet. Men då använder vi ju, som jag sa, mycket tunnare nålar och nålar som är särskilt formade för att för ett sånt stick. Så då brukar man inte få ont i huvudet efteråt. Men om man kan, när man lägger en epidural, så kan det bli så att den här duran, den här hinnan in till spinalrummet rispas, eller om man av misstag kommer för långt in i och lägger, alltså kommer in med den här epidurala nålen som är lite grövre för att man ska få igenom en kateter igenom nålen. Den är också särskilt formad för att inte skada den här dura hinnan. Men det kan hända, och om man tittar i studier så händer det 1 på 100. Hos oss då på Danderyd så är det kanske 1 på mellan 200-300 som drabbas av huvudvärk efteråt. Och huvudvärken kan vara svår. Det kommer framförallt när mamman sätter sig upp eller ställer sig upp och går. Att det kan vara så svårt så att hon inte kan vara uppegående. Och första hand så säger vi då att man ska dricka, för att man behöver ju både extra vätska för att amma, men också för att återbilda den här spinalvätskan. Man tror nämligen att det uppstår ett läckage av spinalvätska då, som gör att de här hinnorna i hjärnan, att de retas. Och det här ger vi då värktabletter, och mamman ska dricka tillräckligt mycket, så återbildas det här, och man säger att huvudvärken läker spontant inom en vecka. Men om man har ont fortfarande, mycket ont så att man har svårt att komma upp, då brukar vi lägga en så kallad blood patch.
Och det går till,
ja, det går till så att narkosläkaren lägger som om man ska lägga en ny epidural, men man stoppar inte in en kateter genom epiduralnålen, utan istället så drar samtidigt en narkossköterska blod från mamman ur armvecket, ur en sån här venkateter, och så sprutar man in ett par sprutor av det här blodet i epiduralrummet, och då får man sen får mamman vila några timmar sängläge, så att den där får stabilisera sig. Man vet ju inte precis hur många timmar man egentligen ska ligga stilla, men mamman får en omedelbar lättnad, och det här ibland så kan huvudvärken komma tillbaka. Om man haft väldigt svår huvudvärk från början så kan man behöva upprepa behandlingen, men då vill vi också göra ännu, man undersöker ju noga så att det inte är någonting annat man har huvudvärk av innan man lägger både första, och ännu mer noga då om innan man lägger andra bloodpatchen om det skulle behövas.
Men Anette, då tänker jag så här, att det här är väl egentligen väldigt läskigt att få den här huvudvärken, men ofarligt i sig, och den går oftast bort. Men innan du lägger den här blood patchen, så är det väl, säger vi att det är sängläge som gäller. Alltså jag förstår att man mår bättre i sängläge, men är det farligt att vara uppe och gå?
Ja, alltså mammorna brukar ju vara hindrade av sin smärta. Sen så kan det faktiskt, man ska, smärtan finns nog där för att man faktiskt ska ligga ner. Så att det är vårt råd. Och det är också därför vi rekommenderar den här behandlingen om man har så ont. Så att man har svårt att vara uppe.
Är det bättre att ligga på en viss sida eller rygg?
Nej då, alltså bara man ligger ner så brukar det känner mammorna oftast själv.
Så det är vilket som. Men vätska är bra att dricka. Om vi tillför vätska intravenöst i droppform, Skulle det hjälpa?
Ja, det har man ju inte sett någon skillnad.
Nej. Och så tänker jag att det vi ofta ger, det är ju att rekommendera också Alvedon, smärtlindring, men också ett läkemedel som heter Celebra.
Mm. Precis, och det att vi väljer det, det brukar ju ge en bra smärtlindring och det har inte heller någon påverkan då på just den här koagulation som vi var inne på förut. Och vi vill, medans andra typer av sån här antiinflammatorisk medicin som den här Celebra tillhör, som Ipren till exempel, vill vi undvika just om man ska göra en sån här blood patch senare. Så då använder vi den här Celebra hellre.
Mm, just det. För ibland så pratar man ju just om att Treo skulle kunna vara bättre just för det här. Men det vill man undvika för att man ska lägga den här blood patchen då.
Mm.
Men kaffe, Coca-Cola, koffein?
Ja, koffein. Upplever många mammor att man känner sig bättre av.
Jag har haft postspinal huvudvärk. Jag fick koffeintabletter. Ja. Var det hittepåordination från den doktorn eller var det?
Det har använts. Man kan inte säga att det har jättegod effekt, utan det kan räcka med det här kaffe eller Coca-Cola. Och särskilt om man då är van vid att dricka kaffe. Då kan man ju få huvudvärk bara av att avstå kaffe.
Men då kan man säga att ofta så går det över av sig självt. Och när den här blood patchen då läggs, då har det ju gått ändå ett antal timmar efteråt. Och det är narkosläkare och narkossjuksköterskor som är involverade och hjälper till med det här.
Mm. Precis. Och sen är det viktigt att man har uppföljande kontakt så att man ser att mamman verkligen mår bättre, så att det var rätt diagnos, tänker jag.
Och då tänker du uppföljande kontakt, då tänker du på att mamma ligger kvar på BB efteråt och narkosläkare kommer för ytterligare besök för att följa upp där.
Ja, det räcker ju att man vet att mamman kan för all del gå hem samma kväll till exempel, om hon kan ligga och ha det lugnt hemma och vila. Man ska inte upp och liksom ta hem hela släkten då för att man har och upp och serva, utan man ska fortfarande ta det lugnt då och så efter. Men jag menade mer att det kan vara bra med ett telefonsamtal när mamman har varit hemma några dagar, så att man ser att det fortsätter. Och mamman ska förstås ha telefonnummer, så att om hon får huvudvärk igen, får tillbaka huvudvärken, att hon vet vart hon ska ringa och kontakta oss.
Mm. Och då är det tillbaka till kliniken där hon har varit.
Mm.
Ja, bra. Men det finns ju fördelar, som sagt, massa fördelar med epidural. Det är framförallt epidural vi pratar om. Nackdelarna har ju varit att, det har vi varit inne på, otillräcklig bedövning. Vi behöver fylla på eller justera läget. Det kan vara att många känner att men det här är ändå ett ingrepp som görs. Det här med att, vad sa vi? Förlossningsförloppet kan bli förlängt, vilket resulterar i värkstimulerande dropp. Vad säger ni? Vad sa ni om det? Vad säger studier? För det här står, när jag googlar för att se vad som står då på nätet, så är det här återkommande.
Ja, jag vet inte om du eller jag ska börja, Rebecka. Men
börjar du, Anette?
Ja, de studier som är gjorda, moderna, om man säger, både den typen av epidural som vi använder idag med kombination av utspädda lokalbedövningsmedel och opioid i. De visar ju, alltså en del studier visar ju till och med förkortat öppningsskede. Mm. Och inte att ryggbedövningen ger ett förlängt förlossningsskede. Och som Rebecka sa förut, möjligtvis att det kan skilja i kryssningsskedet, att det kan förlängas 10 minuter, en kvart. Men Däremot som jag också var inne på förut, att det är ju gruppen som önskar förlossningsepidural har ju oftast redan innan då, om det är så att man har ett problem med förlängt förlossningsarbete och man behöver stimulera, så är det ju ganska vanligt att man lägger den här epiduralen för att mamman inte ska få mer ont under själva stimuleringen.
Ja, och då tänker jag att är du avslappnad som du kan vara vid med en epidural, då har du ju hjälp av oxytocinet, alltså födande hormonet, lugn och rohormonet, som är det som ändå hjälper livmodern till bättre verkar och smärtlindring. Så att ja, det hänger ihop.
Och smärtan i sig kan ju, som vi också var inne på, försämra ett förlossningsarbete. Smärthormonerna, då kan man hamna istället i ett sämre verkarbete.
Mm. Ja. Kortisol, adrenalin tar över oxytocinhormonet som ju är det vi behöver mer av.
Mm.
Ja. Vad säger vi mer om biverkningar? Jag vet att det är många som får klåda.
Ja. Och det kommer vi inte ifrån. Klåda, det finns ju, och man, ja, vad jag vet så vet man inte precis. Alltså det finns ju receptorer som då är känsliga både, och kvinnor är mer känsliga för det här. Och det här tror man har att göra med både östrogenet och opioiddelen i
läkemedlet. Så att det där, och då
man säger att ungefär hälften brukar känna klåda.
Mm. Och då kan vi ge lindring för det, till exempel Tavegyl.
Ja, jag skulle ju säga att Tavegyl inte är bäst. Det är det vi har som är intravenöst, men jag tycker inte Tavegyl är ett sånt bra läkemedel. Som, det finns ju andra läkemedel som vi egentligen borde, men de finns då bara i tablettform.
Mm.
Men som är bättre lämpade, som man inte blir lika trött av. Ja. Men i sjukvården lever ju Tavegyl kvar mycket. Men,
vad skulle du säga är bättre, Annette?
Loratadin. Tabletter, sådana här modernare allergitabletter.
Ja, perfekt.
Ja. Aerius och sånt.
De har också mycket bättre effekt på hudklåda generellt än vad Tavegyl faktiskt har. Så att, men det är ju, faller just på det här med tablett. Fast jag tycker att en munsönderfallande loratadin, det borde man väl kunna ge.
Absolut.
Ja. Nu inför vi det, Annette.
Förändring tar tid oftast. Men
jo, tack.
Nu gör vi det.
Ja, men det är bra. Illamående kräkningar, inte så ofta.
Inte av ryggbedövningen skulle jag säga. Det är under förlossnings, man ser ju inte mer illamående kräkningar av ryggbedövningen än vad man ser under förlossning.
Mm. Men då kommer vi till någonting som vi ser ganska ofta. Vi får se om ni skyller på epiduralen, och det är det här att vi har svårigheter. Vi skyller många gånger på det, eller många gör det i alla fall. Och det är att vi har svårigheter att tömma urinblåsan, alltså att kissa, miktion, under och efter födseln.
Men det stämmer. Det kan man ha också vid ett svårare förlossningsförlopp, så att säga, att man blir bedövad i underlivet. Men med epiduralen, absolut. Det tror jag nämnde förut också, att man kan behöva hjälp, och man behöver hjälp att kontrollera att man kan kissa. För att man känner det inte riktigt när man ska kissa ofta.
Och extra viktigt är ju vid efter en födsel. Dels att inte urinblåsan fyller på sig för mycket. För det kan ju hända saker med den som får dess funktion på sikt att bli sämre, vet jag inte. Men det kan hända någonting med blåsan där. Men också efteråt, så att vi inte fortsätter att blöda.
Mm.
En fylld urinblåsa kan ju hindra liksom livmodern att dra sig samman och göra sig av med det blod som den behöver göra sig av med.
Mm.
Enkelt uttryckt. Ja. Och då får vi hjälpa till såklart med en tappningskateter eller att vi har en kvarsittande kateter tills du själv kan tömma urinblåsan. Mm. Så det här är mycket viktigt. Vad säger vi om att epiduralen kan påverka bebisen? Det här är ju någonting som många undrar.
Alltså epiduralen påverkar ju så tillvida att om mamman har svår smärta så kan barnet påverkas av det. Medans om hon blir smärtfri så man har ju också sett att man får, kan ha förmån av bättre genomblödning av placenta med en epidural. Och att läkemedlen då de här, eftersom vi då använder så lågkoncentrerade läkemedel, att det skulle gå över till barnet. Det kan tas upp av blodet, men det blir otroligt låga doser. Så att det är inte den effekten som vi är oroliga för påverkan, utan det handlar i så fall om sådana saker som om mamman. När vi pratade tidigare om att det här, man kan få ett blodtrycksfall eller i samband med epidural. Det beror ju oftast inte på att man lägger en epidural utan på om mamman lägger sig på rygg. Och det ska ju inte en gravid göra oavsett om hon får en ryggbedövning eller inte. Men hon kan vara mycket mer känslig när hon har en ryggbedövning. För att vi sa att blodtrycket sjunker och det är oftast en del av det vi tycker är bra med epiduralen. Mm. För det blodtrycket brukar inte bli lågt, farligt lågt på något sätt av epiduralen. Men däremot så kan kroppsläget då, om mamman lägger sig platt på rygg, så kan magen, alltså livmoder med bebis, tynga ner på de stora kärlen som då försämrar blodtrycket.
Och där vill
om
jag bara
ett bra återflöde.
Ja, och där vill jag bara informera er om att det finns ett avsnitt som heter Vena cava syndrom och där beskriver vi precis varför du ska undvika ryggläge som gravid framförallt i slutet. Mm. Och när vi får de här blodtrycksfallen då Annette under som då kan vara en biverkan, om vi nu skulle få det så kan vi fylla på med vätska. Mm. Och vätska höjer ju då upp blodtrycket. Och någonting som vi gör under varje epidural ryggbedövning, det är ju just att kolla blodtrycket.
Mm. Man kan också ge blodtryckshöjande medicin.
Också, precis.
Men som sagt, den vanliga epiduralen brukar inte sänka blodtrycket så att man behöver ge de här blodtryckshöjande medicinerna eller någonting. Men din fråga var ju om det påverkar barnet. Och då menar jag att det är just det är inte epiduralen i sig då, utan det är mer hur mamman reagerar på olika saker som påverkar. Och oftast är ju det då i positiv riktning, tänker jag.
Ja, precis.
Men genom att man sänker stresshormonerna.
Mm. Vi har en annan biverkan. Och det kan vara för vissa skakningar, lindriga skakningar eller shivering, som vi också kallar det när det blir mer större skakningar. Och varför får vi det?
Ja, alltså oftast ser man det när man ger större doser i epiduralen i samband med en mamma som har varit då haft väldigt mycket stresshormoner och sen så sänker man den här stressen snabbare och då kan man få shivering.
Och då kan vi ge pitidin som ett läkemedel för att lindra. Komplikationer, jag vet inte, så mycket mer biverkningar har vi väl inte. Trötthet, slöhetskänsla kan det ju vara, men det kan ju också bero på att vi har hållit på en tid i förlossningsarbete, vilket har tröttat ut oss, och nu så slappnar vi av när vi får den här epiduralen, och det kan ju bara vara bra för kroppen att, mm. att få den här pausen.
Mm.
Men komplikationen, vad sa vi? Förlamning som följer är ju många som undrar över, och det här vet vi ju är extremt sällsynt. Förekommer det i Sverige överhuvudtaget att vi får en nervpåverkan med förlamning som följd bestående?
Alltså man säger i studier att, och det är ju internationella studier, att en på 200 000 eller och en del en på 400 000. Så att det är otroligt ovanligt, och jag vet ett fall i Storbritannien som var i samband, det var inte en förlossningsepidural, det var i samband med en spinalbedövning för ett kejsarsnitt, där man tror att det hade att göra med den här spriten som man hade tvättat med på ryggen, som då inte hade torkat tillräckligt. Det skulle ha lett till en infektion. Mm. kan man säga, eller en inflammation rättare sagt, inte en infektion utan en inflammation som ledde till kvarstående förlamning. Men det är otroligt ovanliga fall.
Men vad handlar förlamningen då om? Att man blir, att man inte kan överhuvudtaget gå, eller handlar det om att det blir en fot som blir mer förlamad, eller hur ser det ut?
Ja, det kan se olika ut. Om man får en, som i det här fallet, det här var kanske 15 år sedan, det här var väldigt länge sedan då i alla fall, och den mamman blev i alla fall då sittande i rullstol, så att hon kunde inte röra sig från midjan och neråt, och det var en inflammation inne i hinnorna, men det hade ju då som sagt med hur man hade tillämpat den här sprit av tvättningen.
Ja.
Och det då vet man ju idag att det här är neurotoxiskt, som man säger, att det är giftigt för nerverna.
Ja, och det vet så ju det, alla som lägger sådana här idag.
Ja,
att
så gör vi inte.
Nej, så gör vi inte. Och den risken minskar för varje år, därför att vi har blivit allt bättre och mer säkra på hur vi ska anlägga dessa ryggbedövningar.
Att man ska använda munskydd när vi lägger ryggbedövningen, så att vi inte för över våra bakterier från munnen mot ryggen, och att den som assisterar ska också ha munskydd så att man inte får en infektion.
Mm.
Alltså en meningit eller en infektionsabscess. Alltså en böld kan man säga inne i ryggen. Det är viktigt att undvika. Och det är därför det är så viktigt att man tvättar med sprit och det är helt rent på ryggen innan. Men också det här då med som vi var inne på, att vi ska kontrollera om det är så att mamman har en sjukdom där blodet inte koagulerar rätt, så tar vi reda på det innan, och det vet man, kan man säga. Alltså då har man, till exempel kan det vara om man har väldigt allvarlig havandeskapsförgiftning.
För då har man ju sjunkande trombocyter, alltså blodplättar. Och det är, har man för låga sådana, då är det kontraindicerat. Då har man inte möjlighet att få den här epiduralen.
Ja, fast å andra sidan, så, som jag sa då, så blir det att man får... Vi vet mer idag att vi kan lägga ryggbedövning... Ja, också när de är lägre, men då får vi se till att koagulationen är bra på alla andra sätt, därför att narkos är inte heller bra, så att man får göra en avvägning där.
Mm. Men det är ju superbra, för så var det ju så att lägre TPK, trombocyter, det gjorde att det inte var lika lätt att lägga den här.
Mm.
Men då är det ju idag även så att den här katetern i ryggen, den ligger ju kvar vid epiduralen då för att kunna ge de här upprepade boosterdoserna. När jag ska ta bort den här lilla tunna katetern från ryggen, om jag haft havandeskapsförgiftning eller då tidigare låga trombocyter, då vet jag att vi väntar med att dra bort den här katetern.
Mm.
För att vi vill att de trombocyterna ska ha stabiliserat sig. Vad tänker vi på där?
Ja, man behöver alla manipulationer av den här slangen i ryggen. Kan, om man då har en försämrad koagulation, leda till blödning. Och det är ju det i ryggen, och det ska man ju undvika. Så det, då väntar vi så att vi ser att koagulationsproverna är bra, och sen kan man ta bort slangen eller katetern då.
Mm. Och enbart i dessa fall så tar vi ju alltså blodprover då innan vi drar bort den. Det gör vi ju inte vanligtvis.
Nej.
Nej.
Alltså mammor har ju annars en mycket bättre koagulation än vad man har vanligtvis. Så att det normala är ju att mammorna har mycket bra koagulation.
Mm.
Mm.
Det är många, många frågor. Men sidoläge, man kan ju både ligga på sidan och man kan sitta upp.
Ja,
när man lägger den.
Ja, när man lägger den. Och det där beror lite på vad narkosläkaren föredrar. Och lite på hur patienten ser ut också. Jag var inne på tidigare att om man har övervikt och mer uttalad övervikt, så kan det vara svårare att hitta rätt och känna precis på det här mellanrummet mellan kotorna, och då kan det underlätta att mamman sitter upp till exempel. Men en del narkosläkare tycker att det är bekvämare att lägga bedövningen när mamman sitter. Men hos oss är det vanligast att mamman ligger mer bekvämt stilla när hon kryper ihop, så rullar ihop sig som en boll, drar upp knäna och har lättare att ligga stilla. För det är ju det viktiga, att man kan medverka och göra då som vi vill, för att det ska bli så lätt som möjligt för mamman att få sin bedövning.
Mm. Och det är ju inte alltid så himla lätt att ligga eller sitta, skjuta ut ryggen som en arg katt när man har en stor mage och dessutom så har man ett värkarbete. Men desto viktigare för att det ska bli en effektiv, bra och ett snabbt anläggande av den här epiduralen.
Precis, och där får vi hjälpas åt. Det är just precis som du säger, att vi vill alla mammans bästa.
Ja, så är det. Har vi några fler frågor, Rebecka?
Jag tror att jag har bockat av alla som jag hade på min långa lista.
Annette, har du någonting som du skulle vilja tillägga?
Jag undrar om det här med, för vi hör ibland att en del säger att de inte tål lokalbedövning.
Just det, det hade jag frågat dig innan. Bra, bra. Mm.
Och då skulle jag vilja säga det, att jag har i alla fall en väldigt lång karriär bakom mig, och jag har inte mött någon, och det är ju visat också i litteraturen att det är, jag säger ju ovanligt, därför att jag vågar inte säga att absolut ingen har allergi mot lokalbedövning, men när man har mött eller använt lokalbedövning och reagerat tidigare, så är det ofta att man har fått till exempel hos tandläkaren eller sprutat ut under huden någonstans. Och då är det oftast lokalbedövning som innehåller konserveringsmedel, och att man har reagerat mot konserveringsmedlet. Ibland kan man också tänka patienten att de har reagerat på tandläkarbedövning för att den lokalbedövningen brukar innehålla adrenalin, och det är ju inget, adrenalin är ju ett kroppseget ämne, men man kan få väldigt hjärtklappning av det och tycka att det har varit obehagligt. Så att kort sagt, så har jag inte mött någon patient som inte har kunnat få ryggbedövning för att de inte tål eller för att de då har upplever eller har reagerat på lokalbedövning tidigare.
Och då ska vi bara förtydliga, Anette, att lokalbedövningen är den bedövning som man ger i huden innan du får själva sticket av...
Jo, men jag menar också lokalbedövningsmedlet.
Ja.
Alltså de här läkemedlen som vi använder i ryggbedövningen är utan konserveringsmedel och... ja, när man lägger dem dessutom i ryggen, i epiduralrummet, spinalrummet, så finns inte samma typ av såna här celler som kan finnas, som allmänt reagerar som om man vore allergisk heller i den omfattningen.
Så det är inget man behöver oroa sig för?
Det behöver man inte oroa sig för, nej.
Nej. Ja. Ett fantastiskt avsnitt med mycket information från dig.
Ja, det blev långt.
Ja, men det blir långt och det blir jättebra, Anette Hein. Du är narkosläkare, du är överläkare. Hur många epiduraler har du lagt?
Ja, det har jag ingen aning om. Nej. Men ganska många, tror jag.
Exakt, det räcker. Stort tack för att du medverkade i Babys podcast och gav oss all denna information. Plus att vi har ju slagit hål på några myter här. Det tycker vi är härligt.
Ja, det var jättebra.
Det
behövdes.
Det behövdes. Det var på tiden.
Yes. Tack Carina och Rebecca för att jag fick vara med. Tack. Och slå hål på lite myter.
Men du, och så har vi ju lite kvar att göra, hörde vi, angående vätska och mat och sånt där. Så det ska vi be att få återkomma till.
Ja.
Rebecca, du och jag är ju snart tillbaks igen. Och ett härligt avsnitt, som sagt, har ni lyssnat till epidural spinal av överläkare, narkosläkare Anette Hein. Ni kan hänga med oss, följa oss på Instagram @babiespodcast, och vi är snart tillbaks. Ta väl hand om er, mycket kärlek till alla er där ute. Tack och hej.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.